Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Bajsa
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Mord mot mord, en podd som görs av mig, Karin Landré, och av dig, Anna Sandell.
Yes.
Oh, nej, jag sa det själv.
Det är det bra? Absolut.
Det är skönt att ha någon annan som presenterar den.
Det är nästan bättre.
Kan du säga mitt namn?
Karin Landré.
Yay! Glad nu, jätteglad. Förhoppningsvis har vi ju asbra ljud nu.
Verkligen.
För vi har ju bytt ut din superprofessionella poddstudio. Ja. Åtminstone tillfälligt.
Jag tänkte precis säga det.
Vi kommer nog vara tillbaka i det hundljudisolerade rummet. Men i den här veckan så spelar vi in på Helio. Som är en så här coworking-aktör som har massa ställen runt om i Stockholm. Och vi har lånat deras poddstudio.
Som är jättefin.
Den är jättefin på GT30. Också att jag får lite såna H.H. Holmes-vibbar.
Ja.
Att det känns lite...
Precis, var är man någonstans?
Ja, exakt. Vi blev instängda här och fick en så... det drogs för tunga gardiner.
Men vi fick ju vatten. Så att...
Ja, vi fick mynta vatten.
Exakt, det kan inte vara helt...
Nej, eller hur? Det kan inte, inget ställe som serverar mynta vatten har ju någonsin torterat någon.
Tänker inte det i alla fall.
Det känns som att det är dåligt med mord på spa. Eller?
Vet inte. Kolla upp det.
Vi måste... Kan någon... Googla det åt oss.
Sparmorden.
Sparmorden, exakt. För det här är ju, just det här är ju en podd där vi pratar om mord.
Ja.
Som vi gör en gång i veckan. Och för att vi tycker om att göra det. Och det får man bara acceptera med oss.
Verkligen.
Det är inte alla som gör det.
Nej.
Alltså, acceptera det.
Jo.
Jo, de flesta. De viktiga.
Exakt.
Att göra det. Hur är det med dig?
Det är bra. Det är jättebra. Hur är det med dig?
Jo, men det är bra. Tack. Vi har ju haft... otroligt lite kontakt under helgen.
Verkligen.
För jag har varit i Neapel. Och vad fan har du gjort?
Typ ingenting. Alltså jag har verkligen inte gjort någonting. Jag var ute och gick i typ 7 timmar i lördags. Det var en jättefin helg i Stockholm.
Oj, hur långt hann du då?
Ja, men vi gick runt hela Djurgården typ.
Mysigast som finns.
Ja, och sen så... Vi gick inte hela tiden. Sen åt vi frukost... i solen och sen så gick vi ner på stan och typ gick och handlade middagsmat i Hötorgshallen och sådär.
Gud, för jag var ihop med dig.
Ja, gärna.
Det här var det
ja, men det var en himla härlig dag. Och så jag har verkligen bara haft så sjukt lugnt hela helgen. Jätteskönt. Ja. Det var verkligen, april har varit min lugnaste månad i livet någonsin. Vilket har varit jätteskönt.
April 18. Var din lugn månad. Maj 18, kaos.
Kommer bli kaos.
Kommer springa konstant. Full hela tiden.
Exakt.
Hoppas det.
Det kommer bli jättebra. Men vi blev ju suktade allihopa av pizza. Det är min favoriträtt.
Ja, för det här är ju det som är kränkningen. Att jag inte är så förtjust i pizza vanligtvis. Men så jag förstår att det är ett hån.
Verkligen.
Mot alla som älskar pizza. Att jag var i pizzans hemstad. Neapel. Jag vet inte varför jag
Nej, precis. Jag undrar varför du säger det så.
Ranelidskt sätt. Det är så man säger där. Nej, det är det inte. Det är man säger Napoli. Nej, men det var otroligt. Jag var ju där med min bror och två kompisar. Och det var... Ja, det var så... Den stan är fan kanon.
Gud, vad härligt.
Och Anna, låt mig berätta för dig. Vilken pizza sen. Wow. Så jag sa ju det till dig innan idag. En dag ska jag ta dig till mitt Napoli.
Ja, men jag
Napoli.
Längtar för att det är ju som sagt det godaste jag vet. Alltid så god pizza.
Nu låter det lite grann som att du guilt-gamer med mig för att jag inte redan har tagit dig till Napoli.
Nej, men det som är så sjukt i Italien är att så här, all pizza är god.
Ja.
Alltså det är verkligen så här...
Kunde man inte testa på den grejen i Sverige?
Alltså för det är verkligen så, jag kan också... Jag gillar inte sån ful pizza.
Nej.
Så jag vill
Vilken är din godaste pizza?
Alltså.
Oj.
Det här var sjukt svår fråga.
Det är också kul att det är en fråga du aldrig har reflekterat över.
Under hela min uppväxt så har jag handlat pizza på en pizzeria som är ganska nära jag bor eller uppväxt, som heter Della Torre. Sjukt god pizza. Med Normale som finns både i Vasastan och på Kungsholmen. Sjukt god pizza.
Välkommen till Pizzapodden.
Pizzapodden.
Men det...
Jag gillar sån liksom seg, surdegspizza. Jag älskar ju bröd, så att det är typ inte så här, jag har aldrig mer topping än ost och
det var,
tomatsås
det var lite grann, det
och ibland kanske skinka.
Det var det jag kände att jag var lite ute efter, att jag frågade, att jag undrade vilken sorts pizza, inte vilka ställen.
Jag tyckte att det var spännande. Okej. Okay. Okej. Okay. Nej, Margherita är min bästa pizza.
Ja. Och Margheritan. I Napoli.
Nej, men det är ju,
wow, man.
Men för det är ju det som verkligen visar att det är en bra pizza, för att det är ingenting, inga krusiduller.
Nej, det är inget bös.
Nej.
Det är ingen sån jävla B-oxfilé.
Nej, det är ju typ det äckligaste jag vet.
Alltså,
mina syster och söner brukade äta någon sån pizza med ägg, stekt ägg på och sånt där. Nej, det får jag spy av.
Nej, fast vet du vad mitt värsta är? Sån kebabpizza med pommes på.
Det har jag typ aldrig sett. Men när jag pluggade i Lund så då handlade det om en sån här riktigt risig pizza på natten och alltid typ doppade i bearnaisesås.
Mm. På fyllan?
Ja, jävligt äckligt.
Jävligt äckligt men också lite
gott. Ändå gott.
Ja, alltså så äckligt gott på ett härligt sätt.
Ja.
Apropå äckligt gott så var det ju en snubbe när jag tog tunnelbanan hit.
Ja.
Alltså jag går ju på vid Tekniska när jag åker från jobbet, Tekniska högskolan. Och det var, där det är ju liksom massa studenter. Alla har så jävla stora ryggsäckar. Jag har ju också ryggsäck. Men jag har vett på att ta av mig den i tunnelbanan.
Det gör ju inte
det
folk.
Gör inte dem. Och att det var, alltså du vet, tänk dig den mest knökade kollektivtrafik du kan tänka dig. Och så är det två snubbar som står och bara vildsint äter korv.
Det är verkligen nonchalant, för att man kan ju spela ketchup.
Alltså,
på alla.
Så nära. Jag vet, och du vet, en sån som man måste trycka sig in på. Där stod de jävla asen. Jag lovar att det var såna jävla Erasmus-studenter.
Jag skulle säga det är ju bytisar.
Ja, det är
tyvärr.
Det är bytisar.
Nej, jag vet
jag
inte.
Gillar det. Det borde heta bytisar. Ja, det var 100% bytisar som bara möla korv.
Alltså, då gillar jag korv är ju nummer två
jag
av
vet.
Favoriträtter.
Jag vet.
Men jag skulle inte äta det på tunnelbanan.
Gud, blir vi inlåsta nu?
Det lät typ som
det. Lät. Ska vi kolla så vi inte blev inlåsta?
Men
nej, nu kommer H.H. Holmes.
Men du vet, du satt ju en lapp på dörren eller?
Jag vet inte, kolla. Jag vill inte dö här. För att så länge håller inte det här myntavattnet. Ja, det var man låste till och med inifrån. Ja, okej, bra. Jag vill bara, du vet att jag är väldigt mån om våran säkerhet. Jag är ju säkerhetsansvarig i den här podden.
Det visste jag inte. Ja, vad bra.
Jag är säkerhetsansvarig, teknikansvarig. Du är matansvarig. Samt även ansvarig för studion.
Ja, just det.
Du är ljudisoleringsansvarig. Ansvarig. Men bra. Jag älskar hur du klappar ljudisoleringen. Var den härlig?
Jag gillar sån här allt som har lite udda form.
Ja,
tycker jag är härligt.
Det är därför du gillar mig.
Exakt.
Vi ska väl typ sätta igång.
Ja.
Tänker jag.
Absolut.
Men just det, innan vi gör det så vill jag bara säga att för jag har glömt, jag har sagt till dig nu i typ 2 veckor att jag måste komma ihåg det här när vi spelar in. Och nu äntligen kommer jag ihåg det.
Okej.
Okay. Det jag måste komma ihåg är att säga att min kille och Carl Stanley som typ har lärt mig hur man använder vår vanliga poddutrustning och Henrik Nyblom som har gjort vår intro-låt. Så att vi har liksom
Allihopa.
Allihopa är på ett eller annat sätt relaterat till den här podden. De har ju släppt en SVT-serie som heter Motorcykelkriget. Så jävla fett. Så jag tycker att man måste faktiskt lyssna på den.
Titta
på den. När det här kommer så är det
tre avsnitt
ute. Det ligger på SVT Play. Motorcykelkriget.
Heja.
Heja.
Jag har en sak jag ska säga också. Vi pratade om vad det betyder med att man plead guilty.
Hur man säger det på svenska. Ja. Anna,
jag har så jävla
forskat?
Tråkiga nyheter. Man erkänner sig skyldig.
Okej. Okay. Vi kommer hålla fast vid plead guilty.
Alltså, för fan, jag blev så irriterad när jag fick det svaret. Det kan inte stämma.
Nej, för det, alltså, men
det måste finnas något mer effektfullt.
Men är det lite pinsamt att vi inte tänkte att det kunde vara det?
Men jag tror att vi tänkte att det var det, men att det, för kanske, det kanske finns något. Men det gör inte det, och typ svaret jag fick var så här, det är inte så spännande i svenska tingsrätten typ, vilket man ju fattar.
Har vi något mer som vi behöver fundera på till
juridikmässigt?
Till din juridikkille?
Jag vet inte.
Det kommer nog upp.
Vi har väl ingen koll alls.
Nej, just det. det är den detaljen att vi inte vet
någonting.
Men
han kan väl inte så bra om... Han är inte
brottsmålsadvokat liksom.
Önskar att han var.
Kan han bli? Ska det vara så mycket begärt att din kille ska bli brottsmålsadvokat?
Verkligen. Nej, jag tycker inte det. Yes.
Ja, för vi kanonstart. Så bra start. Men i början av 2017 så kom en nyhet om att en kvinna som satt dömd för mord i Österrike skulle flyttas till ett fängelse för män. Alltså hon hade suttit i fängelse, men för kvinnor. Och anledningen var att hon ansågs för farlig för att vara kvar på kvinnofängelset. Jag antar att säkerheten var lägre där eller någonting. Så att hon skulle flyttas till ett mansfängelse.
Okay.
Och den kvinnan heter Estibaliz Carranza. Och brukar kallas för The Ice Cream Killer. Eller The Ice Lady.
Ooh.
Jag tänkte vi ska prata om henne. Man gillar ju glass.
Alltså älskar glass.
Älskar glass. Gillar mord. Att prata om mord. Inte så förtjust i Österrike.
Aldrig varit. Nej. Vad fan gör man i Österrike?
Nej, man. Och skidor.
Ja. Det var ju faktiskt väldigt
och
korkat.
Och även mördar sina... Ja. För vi börjar från början, tänker jag. För Estibaliz Carranza föds i september 78 i Mexiko. Men som barn flyttar hon till Spanien med sin familj. Och hon har både mexikanskt och spanskt medborgarskap. Jag vet inte så mycket om hennes uppväxt. Förutom att den typ ska ha varit väldigt... Alltså den ska ha varit ganska bra. Och hon liksom har varit så här bra i skolan och sånt.
78
är hon född, exakt. 40 år i år kanske.
Ja.
Ja, bra. Men efter att hon då så här pluggat klart i Spanien så flyttar hon till Tyskland och så hon verkar vara jävligt smart för hon så här lär sig språket på bara några månader. Men hon är liksom mer intresserad av att typ starta en familj och dra igång en karriär. Så hon, när hon börjar jobba på ett glasscafé så träffar hon en Holger Holtz.
Ja, good German name.
Verkligen.
Ja.
Ett av de tyskaste.
Herr Holtz.
Herr Holtz. Meine Damen und Herren, Herr Holtz, säger man då när man presenterar honom. Hon är då 22 år gammal, han är 36 och de gifte sig efter att bara dejtat ett kort tag. Och då är det alltså 2000. Och hon har sagt att hon redan typ under bröllopet börjar känna sig, jag vet inte om det här verkligen är någonting för mig. Och hon säger att han typ blev så här lat och typ ganska ointresserad av henne. Jag läste någonstans att han typ var med i så här Hare Krishna och var mer intresserad av det än av henne. Och hon vill ju säga,
vad är Hare Krishna egentligen?
Hare Krishna.
Exakt, jag tänker Hare. Jag tänker bara på den scenen i Hair.
Exakt, exakt så. Det är en religiös rörelse. Det är det jag vet. Det vi vet är att det är en religiös rörelse som har den här väldigt bra scenen i Hair.
Ja, jag fattar.
Det här är verkligen inte faktapodden.
Nej.
Men vi har andra kvaliteter. Vi är till exempel underbara personer. helt okej personer. Mm. Ja, men hon ville ha barn, så sagt, hon ville starta en familj. Mm. Då är det liksom inte helt optimalt att vara ihop med en man som så här inte vill ligga med en. Mm. Men på något sätt för att typ så här, men jag vet inte om det är för att liksom få med henne på tåget, hålla kvar henne på tåget eller någonting. Mm. Han säger att de ska flytta till Wien och starta ett glasscafé, och efter det ska han göra henne gravid.
Okej.
Okay. Märklig deal. Mm. Jag vet inte vad det var med Wien som kändes sexigt för honom, men någonting var det uppenbarligen. Så de drar till Österrike och öppnar kaféet Schleckerie. Mm. Vilket kanske Schleck, jag tänker att det kanske betyder läcker.
Mm. Säkert.
Läckeria. Mm. Bra. Det blir inte så himla mycket ligga och graviditet även när de har flyttat till Österrike.
Nej.
Utan det blir bara mindre och mindre ligga och sämre äktenskap. Och hon typ anstränger sig väldigt mycket för honom. Och du vet, så här, fixa sig och donar och försöker bygga ett hemma.
Vara en god hustru.
Exakt. Mm. Men han blir bara taskigare och taskigare och typ tycker att hon är ful och sånt. Men framförallt så blir hon ju inte gravid. Så samtidigt som hon inte blir gravid, det hon vill bli, så har hon en snubbe som hon tycker är störig på halsen. Och ett dåligt äktenskap helt enkelt. Mm. Så de kommer överens om att de ska skilja sig. Men nu kommer en väldigt konstig grej. För Holger Holtz vägrar flytta ur huset.
Mm-hmm.
Och Estibaliz Carranza kommer senare skriva i sin självbiografi: I began to hate him. I fantasized in my mind over and over again about killing him. About taking the guns he was obsessed with and using one to shoot him in the head. Han var väldigt vapenintresserad.
Mm.
Så en dag 2008, det är alltså 8 år efter att de har gift sig, ska hon gå på dejt med en annan snubbe.
Mm.
Och då sitter Holger och spelar tv-spel.
Då är de skilda men bor ihop.
Exakt, en perfekt lösning.
Det är verkligen en bra lösning.
Gud vad det känns som att man typ har stött på sådana par. Eller du vet att man har en sån förnekelseperiod när man typ gör slut. Man bara, men vi kan ändå bo ihop.
Verkligen.
Jag var typ lite så med mitt ex. Man bara, nej, nej, nej.
Det går aldrig.
Det går aldrig. Det är en otroligt dålig idé. Men han sitter då och spelar tv-spel. Hon ska iväg på den här dejten. Han säger så här: ingen man kommer någonsin vilja ha dig. Enligt henne. Ops. Mm. Och av någon outgrundlig anledning så hade han 4 pistoler liggande på ett bord. Så bara.
Show off.
Och verkligen sluta skryta. Så hon tar en av dem och skjuter honom 3 gånger i bakhuvudet.
Mm.
Sen går hon på dejt. Så.
Mm.
Dagen efter så bestämmer hon sig för att göra något. Jävlar, åt sjukt. Kroppen.
Mm.
Ja.
Det är så konstigt beteende.
Det var som att du kollapsade.
Mm.
Att det var liksom, det slog dig.
Mm.
Ja men det, ja, jo, man undrar hur dejten var.
Verkligen, det är så konstigt med folk som bara går vidare.
Och bara, så, vad har du gjort idag? Och så bara, nej, bara knäppte en snubbe. Men dagen efter känner hon så här, fan, det är lite segt att jag har en kropp här i huset ändå. Mm. Så först försöker hon elda upp kroppen. Då häller hon sån schnaps på den och försöker tända eld.
Det är väl inte ens mycket alkohol eller sånt.
Det kan det vara så 12%. Och det är, jag tänker att det är sån...
Sån liköraktigt.
Exakt. Typ. Fan, det var tänkt sån... banansnaps eller något
så äckligt.
Vad vidrigt. Men det funkar liksom inte jättebra. Och, utan det kommer mest rök och inte så mycket uppeldad kropp typ. Och där hade liksom saker och ting kunnat ta slut. För brandkåren kommer då.
Mm.
Men hon säger bara så här: jag har bränt mat. Och de bara, okej, inga problem typ. Och det kan, jag tänker mig att det skulle kunna ha att göra med att hon är supersnygg.
Jo, det.
Alltså hon är jättesnygg.
Mm, såklart.
Jag ser, du vet, i rätten typ, jag ser bilder från rätten när man bara är så här. Wow, hon ser ut som en sån femme fatale liksom.
Mm.
Men istället då när
hon ser ut, jag kan inte hålla med. Vet hon?
Estibaliz Carranza.
Så konstigt.
Men istället då för att fortsätta elda på honom med snaps, så köper hon en motorsåg.
Oh.
Och sen styckar hon Holgers kropp. Och det tycker jag känns så himla grovt. Du vet att man, eller varje gång, det har vi pratat om innan, men när någon, en förstagångsmördare styckar den, är så himla svårt att förstå.
Fatta,
liksom. Att man är så här: ja okej, nu har jag gjort det här.
Mm.
Nu gör jag det vidrigaste, mest, alltså du vet, gory som man kan göra. Mm. Det är verkligen så här,
motorsåg känns ju lättare.
Jag skulle inte ens kunna få igång en motorsåg.
De är ju det är ju tungt med något så.
Ja, och så bara,
nej, det är
så jävla äckligt. Men Sen lägger hon delarna i sin frys. Och sen försöker hon spraya lite parfym runt frysen så att ingenting ska lukta. Och det luktar ändå, tyvärr. Så vet du vad hon gör då?
Tror du inte det gjorde det om man frös?
Nej, jag vet inte. Det kanske är kylen. Jag vet inte. Men ett par månader senare när hon känner bestämmer sig för att jag pallar inte med den här lukten mer. Du kommer ihåg Schlackerén, glasscaféet. Hon hämtar glasslådor. Lägger i kroppsdelarna i lådorna. Alltså jag tänker att de alla är jävligt stora. Vissa såna stora byttor liksom. Och sen häller hon cement på. Huvudet och överkroppen pallar hon dock inte ta. Så hon fyller på hela frysen med cement.
Men gud, det är så himla, det är så korkat.
Men det är, alltså det är så här, det här fallet är så himla konstig kombination av att man har så här, att man är jävligt så här cold hearted och bara är jävligt rationell och bara nu köper jag en motorsåg och att man är en fullkomlig, alltså
heller här.
Alltså, bara, fan, nu har du plötsligt en frys med cement i. Det kan inte vara helt optimalt liksom.
Jätteweird.
Men sen bär hon alltihop då till glasscaféet och så får hon liksom hjälp av folk att bära den här frysboxen typ. Folk på gatan bara liksom bär, hjälper henne att bära det här. Ja, jag vet. Men då innan hon hade börjat dejta honom, eller innan hon mördade Holger Holtz, hade hon börjat dejta, hette han så? Hittade på det?
Nej.
Nej, vad bra. Hon hade liksom redan innan börjat dejta en glassmaskinsförsäljare som hette Manfred Hinterberger. Jag tror att hon är typ 30 då. Han var 48 år gammal. Och hon tänker då att så här, han kommer göra mig gravid. Så här, ja, hon är tillbaka på graviditetsspåret. Men det förhållandet blir inte heller.
Men det är ingen som anmäler när Holger borta.
Nej. Alltså jag har inte hört någonting om det i alla fall. Hon tror att Manfred, som är hennes nya snubbe då, är otrogen. För hon hittar nudes på hans telefon och inser att han har, du vet, så här, det klassiska han har om. Hon ser att han har någon profil på en dejtingsida, det modet typ. Då, nu kommer det återigen det här konstiga att hon är till hälften ostrukturerad och hälften sjukt strukturerad. För att när hon kommer på honom med de här grejerna, då är det inte det att hon så här direkt bara dödar honom. Utan hon börjar gå... Hon började ta lektioner i skytte och i cementblandning. Det är också en sån jävla dålig kombo av kurser. Du vet när den ansökan kommer in, bara, jag skulle gärna vilja gå den här skyttekursen och så den här.
Hon har ju uppenbarligen kunnat blanda cement någon gång innan.
Jag vet, man kanske inte tyckte hon var så bra. Eller hon kanske hade cement hemma redan. Men så i november 2010 har Manfred inte börjat däckat i deras säng. För de bor ihop då. För att han är full. Och de har bråkat under kvällen. Hon är då fortfarande inte gravid. Hennes snubbe verkar vara liksom mer intresserad av att ligga med andra än att ligga med henne. Och sen så verkar hon vara en fullkomligt tokig person. Så när han ligger där och snarkar så skjuter hon honom 4 gånger i huvudet. Det är också så många skott
varje gång. Verkligen.
Och nu är hon lite mer så proffsig mördaren då. Hon har sina skyttekurser. Jag vet inte hur mycket kurs man behöver för att skjuta någon. Nej. Jag antar att den skjuts på nära håll liksom.
Jag tänkte på det så att det blir så många skott. För jag skulle tänka att när man börjar skjuta så skjuter man av farten fler skott. Att du vet, man trycker in och så blir man rädd.
Ja. Ett till.
Nej, men det var det första.
Aha,
det var
andra.
Första gång.
Ja. Jag var det tre. Ja, det var då det var rimligt. Ja, men jag tänker att det är för att hon mördar i typ raseri. Alltså att hon är så jävla lagt upp.
Säkert.
Men hon har ju hon har klätt rummet i plast innan hon bestämmer sig för att stycka honom.
Äckligt.
Jag vet, den dexta grejen är ju fan så jävla obehagligt. Och sen så sätter hon på alla glassmaskiner för att dränka ljudet av motsågen. Jag vet inte, han är glassmaskinsförsäljare. Så jag vet inte om han hade många hemma.
Säkert, demo X.
Exakt, precis. Hon drar igång alla glassmaskiner för att dränka motsågsljudet. Vilket är den läskigaste kombinationen av saker jag kan tänka mig. Vi har på ena sidan av ringen det bästa som finns. På andra sidan det sämsta som finns. Och sen så hon styckar då återigen sin man. Lägger delarna i glasslådor, häller på perfekt blandad cement kan man tänka sig. Och när det liksom är klart så drar hon och får en manikyr jag antar att händerna tar väl stryk när man liksom.
Man kan inte dyka upp helt blodig antar jag.
Ja, men, hon kanske tvättar sig först då. Mm. Men sen så vill hon ändå bli av med sina cementblanda fingrar typ. Så nu är hon då 32 gammal och har de styckade kropparna av två olika snubbar i sin källare på sitt glasscafé. Men hennes vilja att skaffa barn får henne återigen att börja dejta. Hon träffar en ny pojkvän som heter Roland. Och tidigt 2011 så blir hon äntligen gravid.
Mm-hmm.
Och det är ju så här, det har ju varit hennes mål hela tiden. Det är bara det att samma dag som hon får reda på att hon är gravid så hittar rörmokare som jobbar i källaren på glasscaféet hennes, alltså så här, jag vet inte hur, men de hittar väl, även om de hittar de här byttorna eller någonting, men de kommer liksom över de här kropparna. Och hon liksom går ner för gatan så här, skitglad kan man tänka sig, äntligen en bebis i magen, hon, mot det här kaféet, och typ så här ser att det är uppståndelse runt kaféet. Hon fattar ju vad som har hänt. Att de bara såhär, okej, de har kommit på mig nu. Hon bestämmer sig för att fly landet. Så först åker hon till närmsta flygplats, men hon inser att det typ kan bli problem för att hon är så här efterlyst. Så istället tar hon en taxi nästan 50 mil till Udine i Italien. Men trots det så grips hon ett par dagar senare. Och då är hon 2 månader gravid.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Så under rättegången representeras hon av Rudolf Meyer, som också var Fritzels advokat. Hon erkänner sig skyldig till båda morden. Den rättsmedicinska undersökningen benämner henne som, citat, mentally abnormal och farlig, men också som en prinsessa som bara vill bli räddad av en man. Och i rätten sa hon bland annat att hon gjorde sina ex till monsters and finally they made me a beast. Så hon döms då till livstidsfängelse. Och efter domen så föder hon då det här barnet som hon var gravid med när hon greps, och gifte sig med Roland, som alltså pappan till barnet. Men barnet tas förstås direkt ifrån henne och ska bo med hennes föräldrar, vad jag kunnat läsa mig till. Och för att försörja henne, hans framtid, alltså hennes sons framtid, så har hon skrivit en självbiografi som heter My Two Lives, The True Story of the Ice Lady. Och släckerian finns fortfarande.
Aha.
Studieresa.
Ja, men nästan.
Vi har några ställen vi behöver åka till.
Det där hamnar ganska långt ner för mig.
Ja, jag vet för det. Men vi gillar ju glass.
Ja, sant. Reflektion.
Ja.
Är du färdig?
Ja.
Tack. Jag är både glad och lite besviken. För jag tänkte att hon gjorde glass på offrerna.
Jag förstår.
Jag är glad att hon inte gjorde det. För det hade ju rubbat liksom i relation till glassen. Just. Men det hade varit lite mer sensationellt.
Ja, verkligen. Nej, hon la ju dem bara i glasslådor och hade ett glasscafé.
Så att hon var ju absolut en ice cream maker.
Mer än vad hon var en ice cream killer, kan man säga.
Nej, hon var inte en ice cream maker.
Nej, jo, hon gjorde ju glass.
Ja, men inte i
inte en ice cream maker killer.
Nej.
Nej, jag förstår.
Men det var väldigt intressant. Tack. My turn. Den 9 juni 1958 föddes Ted Maher i Auburn i Maine. Han bodde där och i Kalifornien ett litet tag innan hans familj landade upstate New York när han var 12 år gammal. Under mitten av 70-talet, alltså hans 20-årsåldern, så gick han med i militären och blev en så kallad Green Beret, som är någon slags militärgren, eller vad man säger, USA.
Men efter ett tag bestämde han sig för att strunta i sin militärkarriär och börja plugga till sjuksköterska. Så han tog sjuksköterskeexamen från Dutchess County Community College och Pace University. Så småningom.
Yeah.
När han pluggade på Dutchess College så mötte han sin tredje fru.
Va?
Ja, och jag har ingen aning om vad han har träffat fru 1 och 2. Som hette Heidi Wostrau.
Mm.
Alltså då är han
också bra namn.
Ja, då är han 20-ish. Så att han alltså då, enligt min forskning, varit gift 2 gånger innan dess.
Men gud.
Ja.
Det var imponerande.
De träffas där på Dutchess College men tappar kontakten i 2 år.
Va?
Innan de träffas igen på Pace University. Och då började de dejta. Ah, och gifte sig.
Jag trodde att de gifte sig, tappade kontakten.
Nej, precis. Utan de stötte på varandra där. Och efter de båda 2 har tagit examen så börjar de jobba på Columbia Medical Center på New York Presbyterian Hospital. Gissa att hon är sjuksköterska också. Yeah. Det vet jag inte, men jag gissar det. De gifte sig sen den 12 december 1993 och fick 2 barn som heter döps till Ian och Amber. Ted hade då sen tidigare också med fru 1 eller 2, även en son som hette Chris. Hela familjen bodde i en stad som hette Stormville som låg i staten New York 70 mil norr. Nej, det är inte mil, 70 miles norr om Manhattan.
Yeah.
Så en dag när Ted var på jobbet så hittade han en kamera på sjukhuset. Kameran, det här är lite weird tycker jag, men han framkallar, det här är då innan digitalkameran.
Yeah, yeah.
Så han framkallar filmen från den här upphittade kameran och då fattar han så här, ser på bilderna, ja det här är Karins kamera, eller det här är Blutti-Bluts kamera.
Yeah.
Så han kontaktar, det är inte Blutti-Bluts kamera, för det är Laura och Harry Slatkins kamera, förstår han. Så han kontaktar dem och Harry och Laura blir jätteglada över att få tillbaka kameran och bilderna, för att bilderna föreställer deras alldeles nyfödda barn.
Oj. Så tråkig grej att glömma.
Ja, verkligen. Mm. Men man tänker att det kanske händer i stressen.
Det måste hända ganska ofta. Ja.
Och i tacksamhets liksom, för att återgälda den här då liksom fantastiska grejen, som tack så erbjuder Harry Slatkin Ted ett jobb som skulle bli hans livschans. Jobbet var som personlig assistent till en man som hette Edmond Safra. Och Safra var banker och miljardär. Och han bodde i Monaco. Men Edmond Safra var led av Parkinson, så han behövde liksom ständig
hjälp.
Mm. Och hade ett crew av privata sjuksköterskor. Så Ted intervjuades för tjänsten och enligt Teds fru så gillade uppdragsgivaren, alltså han Safra, att det faktum att Ted hade var för detta Green Beret, alltså att han hade varit med i militären. Han tänkte då liksom att Ted kunde fungera både som sjuksköterska eller sjukskötare eller vad man säger, och som livvakt.
Just det.
Så han får alltså jobbet hos Safra. Han får en lön på $600 om dagen, vilket är mer än vad han någonsin har tjänat tidigare.
Fråga, är han i Monaco nu?
Han flyttar, han tar med familjen till Monaco. Det är ett beslut som verkade väldigt lätt för honom att fatta, för att det var dels sjukhusstrejk där han jobbade, och han hade en massa skulder som byggdes på hög för att han låg i vårdnadstvist om hans äldsta son Chris. Så han tar med sig sitt pick och pack och familjen och flyttar till Monaco.
Yeah.
Safra då, hans uppdragsgivare, var 67 år gammal och han var grundare och huvudägare till Republic National Bank of New York. Alltså han är en big shot verkligen.
Vad rik han ska vara.
Ja, verkligen. Och han led då av Parkinson. Så han hade 8 sköterskor som tog hand om honom dygnet runt och de gick väl i skift så här. Och den 3 december 1999 så blir Mar schemalagd i sista sekund. Liksom det ändras någonting i schemat. Så att han ska ta ett nattskift tillsammans med en annan sköterska. Då är det verksamt att de alltid är 2 som tar hand om Safra. Och den här andra sköterskan hette, eller
heter.
Något av dem.
Vivian Torrente. Och de är då hemma i Safras penthouse på La Belle Époque. Och den här natten, 3 december 1999, kommer följande saker att hända.
Det är så spännande.
4:49 på natten. Det här är alltså allting, inte 16, utan allting är nattetid.
Bra.
4:49 går ett registrerar ett övervakningssystem ett brandlarm från Safras våning. En minut senare, 05:00, Torrente, alltså den andra sköterskan, ringer från Safras omklädningsrum, alltså hans walking eller så här dressing room, till hon som var chef över alla sköterskor för att rapportera att Mar, alltså Ted Mar, har blivit skadad och att det brinner. 12 minuter över 5 anländer den första polisen till husets lobby. De organiserar sig för att söka efter inkräktare våning efter våning. 5:20 transporteras Mar till Princess Grace sjukhus för att behandlas för ett knivstick i magen. 5:24 då passerar grannar och folk som passerar huset ringa in för att rapportera att det kommer rök från huset. 5:30 ringer Torrente chefen igen, men då nämner hon ingenting om att elden liksom har eskalerat. 6:15, där är alltså en och en halv timme ungefär efter den här första brandlarmsvarningen, börjar brandkåren släcka elden. 6:30 görs ett samtal igen till chefssköterskan från Vivian Torrente, och i samtalet hör man Safra hosta kraftigt i bakgrunden. Vad som mer sägs är lite oklart, men då är det tydligt att alltså din mage lät, det där var sjukt.
Och jag vill verkligen att den ska vara tyst, för det här är så spännande. Jag har ingen aning vad som händer.
Den ville höra också.
Yeah.
Man har då Safra hosta kraftigt i bakgrunden.
Mm.
Och 7:45, alltså nästan 3 timmar efter.
Just det.
3 timmar efter det första registrerade larmet kom en brandman till slut in i det låsta dressingrummet på högsta våningen, där man hittar Edmond Safra och Vivian Torrentes döda kroppar.
Men vänta, fråga.
Ja.
Så han, Mayor, Maher, han kommer iväg till sjukhuset med knivstick liksom. Det här låter så jävla skumt.
Mm.
Har jag rätt i att tro att
det är skumt?
Min Sherlock-känsla här. Det är det skumt eller känns det bara så?
Nej, det känns bara så.
Okej, okej.
Det som händer är att kort efter, förmodligen liksom morgonen efter, arresteras Mar. Och hans story är att det är två inkräktare som har tagit sig in i lägenheten. Och att han där ska ha slagits mot dem, och det var så han fick sitt knivhugg. Han ska då ha sagt till Vivian också att ta med sig Safra och låsa in sig i dressingrummet, och att de ska ringa efter hjälp. Medan han skulle gå till någon station i huset för att sätta igång ett brandlarm genom att tända eld på lite papper för att tillkalla sig uppmärksamhet.
Absolut.
Ja. Han säger att hans intention med att starta larmet var att varna folk utanför om att det var problem inne i Safras penthouse. Sedan ska Mara ha tagit sig ner, blödandes och svimfärdig, till lobbyn för att söka hjälp. Och när polisen och brandmännen kommer till huset så börjar de ju då, alltså det verkar som att han inte säger direkt att de är där, utan han liksom får hjälp och sådär. Och säger då att det är inkräktare där. Så det verkar liksom vara någonting som inte, det liksom verkar vara någon slags... Han har inte varit tydlig i sin kommunikation med brandkåren och polisen. Så det är hans liksom första story. Att han har blivit överfallen av två inkräktare som har brutit sig in i Safras penthouse. Men bara några dagar senare så erkänner Mar att det var han som startat branden för att dra uppmärksamhet till sig själv. För att det verkar som att han var avundsjuk på att Safra hade så många andra sjuksköterskor runt omkring sig. Han säger också då att den här knivskadan var självförvållad, att han har huggit sig själv 2 gånger i benet en gång i benet, en gång i magen. För att det skulle stämma överens om den här storyn om inkräktare. Under rättegången erkänner han att han satte igång elden, men att han inte trodde att elden skulle liksom tappa kontroll. Alltså att det inte skulle liksom spåra ur så mycket. Utan branden var egentligen tänkt för att skapa ett starkare band mellan honom och sin uppdragsgivare. För han ville tända eld, bli överfallen av inkräktare och sedan rädda Safra. För att ställa sig in hos honom, för att skapa ett obrytbart band.
Men det är den sämsta
det
planen.
Det är så dåligt.
Det är den sämsta planen jag har hört.
Ja, för det sägs att då, eller han berättar då, att han inte kom så bra överens med hon som var chefssköterska.
Alltså han ville typ gå förbi henne, gå direkt på och skaffa en
superstark. Ja, och han var typ rädd för att han skulle bli av med sitt jobb som då var så välbetalt och som han behövde. Så hans masterplan var då att han skulle rädda sin chef för att få promotion och bli liksom
main guy.
Exakt. Och han hävdade själv då också att de hade inte behövt dö om polisen hade fått göra sitt jobb och att brandmännen inte hade blockat dem. Så att det är någonting som har hänt där i liksom räddningsaktionen som är lite otydligt. Att det liksom, då han tycker då att räddningspersonalen tog för lång tid på sig.
Men det är ändå ditt fel.
Exakt. Det är ju helt
alltså,
galet.
Räddningspersonal kan ju göra supermycket fel. Men det är ju ändå ditt fel att det brinner där.
Exakt.
Ja.
Så han menar då att det här var ju liksom inte tänkt att det skulle bli så här dåligt. Utan. Men i december 2002 så dömdes han för mordbranden då. Och med offerna Vivian Torrente och Edmond Safra. Och han dömdes till 10 års fängelse för det här. På den sista dagen i hans rättegång så kallade han Safra för den bästa chefen han någonsin haft. Och han ville att alla skulle veta att det inte var menat att de skulle dö och att allting egentligen var bara en hemsk, hemsk olycka. Bara 2 månader efter att han har dömts så såg, det här är så filmaktigt, så sågade Ted och hans cellkompis sig genom galleret. Oj. I deras cell. Och med hjälp av ett snöre som de gjort av svarta sopsäckar klättrade de ut genom fönstret och rymde.
Va?
Ja. Och Mark kom hela vägen till Nice, vilket är ju inte superlångt, men det är ju ändå så här byta land och yeah. Liksom, där han ringde till USA för att söka hjälp liksom hos sin familj och så här. Men de angav honom till polisen såklart. Och vad jag vet så
sitter han
kvar. Så sitter han kvar.
Så sitter han där än. Men
sjukt va?
Det där var så jävla konstigt.
Jag vet.
Hur har du hittat det här konstiga fallet?
Jag vet inte.
Alltså
jag minns inte att jag hittade
konstigt.
Det. Ja. Jag vet inte att jag hittade
allt
det.
Allt var så konstigt. Mm. Och sen att de bara, man får sådana, du vet, björnliga vibbar.
Ja, bryter sig ut. Jag tror att det var spännande att det var Monaco. Att jag hittade, du vet, såhär, Modern Monaco, typ.
Jävlar, men det var ju ett jättekonstigt. Också att man gillar när det var så tydligt med alla jag gillade att du angav tider för mig.
Mm, tack. Det är inte supertydligt tycker jag i och för sig ändå. För att man fattar inte riktigt vad som händer.
Nej, men det
mellan
gör
alla.
Man väl inte. Eller så, det är väl bara en del av det. Men det var ju den sämsta planen.
Jag kan typ ändå, jag vet, det är den sämsta planen. Men man kan typ ändå förstå den. För att man har ju typ gjort såna grejer fast inte alls i den utsträckningen.
Nej.
Men när man har varit så här, jag låtsas att det är så här och så kommer jag med en jättebra. Det här kan jag ha gjort när jag var liten. Du vet att man bara.
Har du något exempel?
Nej, inte så här. Jag kan inte minnas något konkret fall.
Nej.
Men jag tänker att det kan typ ha varit så här. Du vet, man berättade vidare skitsnack för att vinna.
Ja, ja.
Du vet, så här, extra poäng hos en kompis. Och sen så, it all backfired. För att det visade sig att, du vet, man att ändå inte var nummer ett.
Det här råkade handla om den.
Ja, nej, men du vet.
Jag
kan typ förstå det liksom i det lilla.
Ja, men det
inte
här var ju liksom också en vuxen man.
Nej, det är så jävla sjukt.
Alltså, det är inga. Nej, jag säger nej.
Ja, men jag med.
Alltså om man nu, nej, jag ingen sån plan.
Nej,
ingen sån plan alls.
Nej. Var dig själv och vinn respekt på det sättet.
Jobba på, så hade du säkert också kommit till toppen, eller så kanske du inte skulle vara chef.
Jag tänker att hon chefssköterskan var lite så scary, typ att hon bara du vet, var någon sån här
en sån lite piskig person.
Ja, men jag tänker som hon nunnan i Sound of Music typ, hon övernunnan som är så sträng typ.
Exakt, ja. Men också typ att han tyckte säkert att hon var jätteläskig också för att det var en typ en sån kvinna som bestämde på här.
Absolut. Så det var i alla fall mordet på Edmond Safra.
Det var jätteintressant.
Mm, tack.
Jättekonstigt. Och jag förstattade en grej med att man bara, Murder in Monaco? Mm. interesting. Mm. För det är någonting när man...
För det var så här, Monaco has always been famous for its casinos and for...
Not anymore.
Nej, typ så.
Så fett. Mm. Ja, men fan, det var det här goa avsnittet. Mm. Och man får jättegärna önska fall av oss.
Absolut.
Det gör man på Instagram lättast. Och där så kan man skriva till dig som heter @sandellanna och mig som heter @karinlondre.
Ja!
Så, hej!